Det är ofattbart viktigt för små, små bebisar. Hundar klarar inte riktigt av det. Det är ett sätt att bli kär, att ragga, att hota någon och kanske väcka fasa och äckel. Eller ett sätt att få det att säga klick. Varmt välkommen till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. I den här podden tar vi ju upp mänskligt feltänk och felslut och impulser som saboterar för oss, och försöker använda forskningen för att förstå varför vi gör som vi gör, så att vi kanske, om vi har lust, kan göra annorlunda. Och idag ska vi prata om själens spegel, de här djupa brunnarna. Vad händer när de möts? I ögonkontakt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor,
ja,
som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien, som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud, och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som samarbetspartner.
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten.
Ögonen är ju en sån otroligt kraftfull kommunikationspryl.
Mm.
Det var faktiskt häftigt att läsa. Alltså jag menar, det här har man ju både en intuitiv förståelse för. Mm. Alltså ögonen som själens spegel, som du sa i introt och som Shakespeare skrev på sin tid. Jag tror att det kom därifrån. Så att ja, men genom kultur och liksom konst och så, men också att man bara upplever det hela tiden. Och sen så också jobbar jag ganska mycket mer i kliniken på olika sätt, alltså till exempel när det handlar om, ja, men om man vill jobba med sunt självhävdande beteenden eller självsäkerhetsbeteenden eller karismabeteenden och så, om man tränar på sånt, eller om man har till exempel social fobi.
Just det.
Då brukar det här med ögonkontakt vara en ganska stor och svår sak.
Mm.
Så att jag har definitivt tänkt på det förut. Mm. Men nu när jag läste om det, jäklar, vad fascinerande.
Nej, vad spännande. Ja. Wow.
Och då har jag läst en artikel av en etolog, vet du vad det är för något? Som heter
Joe
Navarro. Etolog.
Nej, vet inte.
Det är experter på djurs beteenden.
Jaha.
Och då mindes jag att på psykologprogrammet så hade vi ganska mycket undervisning med etologer och det var så sjukt intressant.
Ah, är det sånt som Jordan Peterson också fastnade lite för?
Ja, det var det väl kanske då, ja, med de här.
Män gör så här för det gör också kräftor.
Just det. Och det kan man ju ha så att säga kritiska perspektiv på. Men grejen med etologi då och läran om djurs beteenden är att eftersom vi människor, som vi så ofta eller då och då tar upp i den här podden, är både det kulturella djuret och det biologiska djuret, så finns det väldigt mycket att lära.
Min ingång in i det har alltid varit bu. Alltså så här, vi är väl inga djur heller, att det finns något så här, ja, men du vet, något maktlöst och osofistikerat över att se på oss på det sättet. Mm. Men under de här åren som vi har gjort podden så har jag liksom för varje dag tagit ett steg till och ett steg till in i djurriket, för att just det där maktlösa är också lite skönt.
Mm.
Alltså ja, man var, oj, det är så här, jag har en autopilot som säger åt mig att göra, känna, agera liksom på vissa sätt. Genom att känna till det kan jag göra annorlunda, men det är inte mitt fel. Alltså det är liksom,
nej, men exakt.
Det är något lite bekvämt över det.
Nej, men precis, att man får ha det, man får tänka två tankar samtidigt, att vi är både och.
Ja.
Vi är en unik art, vi skiljer ut oss på massa olika sätt. Alltså vi är det kulturella djuret, men vi har också, det räcker med att man tittar på hjärnan, du vet det här begreppet reptilhjärnan. Alltså om man tittar på de här basala hjärnstrukturerna så delar vi dem med jättemånga andra djur.
Mm.
Och sen så har vi det här liksom yttre lagret, cortex, där det händer så mycket magiskt. Men på många sätt är vi också, har vi jättemycket gemensamt med andra djur på planeten. Och alltså jag minns att jag tyckte de lektionerna var så otroligt intressanta och tyckte att det var jättespännande att läsa på om ögonen. Och Joe Navarro, hans text då om ögat och blicken, den var kul att läsa, för han skriver med sån otrolig liksom passion om det här organet, att det är så otroligt liksom. Perhaps no other organ of the body communicates as much. Alltså, vi har gjort ett avsnitt om leendet och munnen och allt det den kan åstadkomma. Så.
Mm.
Men ögonen, Gud vad den kommunicerar.
Oj, pressigt, känner jag.
Och vi har ju dels det här med pupillen till exempel.
Ja.
Tankar på den?
Den är svart och mitten. Ändrar storlek ibland.
Exakt.
Yep.
Den ändrar storlek ibland. Har du någon liksom, tanke på hur och när?
Ja, när det är mörkt och ljust, Björn.
Ja, visst. Precis. Men också om vi ser någonting som vi tycker är vackert, attraktivt, någonting vi åtrår. Då vidgas pupillerna.
Är det sant? Man vill ha mer?
Man vill ha mer. Nej. Man släpper in mer ljus. Om vi ser någonting hotfullt i fjärran, så
lillepill.
Japp. Och det här är vi otroligt liksom, tränade att se då hos andra. Och det är det som är så himla häftigt.
Nej, vad kul. Så min hjärna plockar upp Oves stora pupill när han kollar på mig. Utan alltså, att jag är medveten om precis. Att jag kollar på, nej men gud vad roligt.
Så att, otroligt mycket så omedveten kommunikation sker via ögonen.
Alltså wow. att vi ser,
och det är en sån här grej, det är precis som med så här typ karisma som vi pratade om. Man träffa någon och känna att wow, vilken otrolig energi, vilken karisma. Så det blir något luddigt som vi inte riktigt kan sätta fingrarna på.
Som man tror är magiskt.
Och man känner sig helt golvad. Men om man bara dissekerar situationen så är det massa mikrobeteenden som vi plockar upp och processar i hjärnan. Och så skapar vi oss en bild av någon som otroligt karismatisk till exempel. Och samma med ögonen, att det händer väldigt mycket där. Och det är inte bara pupill då, utan det är också musklerna som är
i själva skinnköttet?
Ja,
eller?
Det är som ögonbryn
och så. Hålet.
Precis. Till exempel så lyfter vi i en hastig rörelse ögonbrynen då. En eyebrow flash. A quick or dramatic arcing upward of the eyebrows. Som kommunicerar att vi tycker att något är spännande eller positiva känslor. Om man tittar på en liten bebis. Så gör man en sån liten
eyebrow flash.
Och de tycker om det. Alltså då kommunicerar man med bebisen.
Det här var, jag läste någon, det var någon sån som dök upp på Instagram. Jag tror att jag har klampat ner i så här skönhets-Instagram lite för mycket.
Mm.
Att jag liksom har råkat hamna på så här frisyr-Instagram och så plötsligt smink-Instagram. Alltså så här, det är ett jävla hellhole det där, kan jag berätta.
Mm.
Men då hamnade jag även på något Instagram där det var en sån lite beauty-influencer-donna som är emot ingrepp, skönhetsingrepp.
Mm.
Och då gjorde hon en sån liten rant om småbarn och ögon och det där hur mimiken, att jag behöver kunna visa när ett barn är ledset, behöver jag visa att jag är empatisk, jag känner med det barnet, till och med kunna göra ledsna ögonbrynen och sådär. Och har man då botoxat bort sin argrynkan där i mitten, eller så kan man inte göra det. Så that's why I will never, ever, ever do Botox while I have a baby eller något sånt där. Mm.
Jag kommer till några bebisstudier sen som jag själv tyckte var faktiskt mindblowing när det hade att göra med blicken då.
Och se mig i ögonen och se mig sanningen.
Alltså, vi hade pupillen, vi har allt kött runt omkring ögat, ögonbryn, muskler, allt sånt där som också kan signalera saker.
Och sen så har vi hur man håller blicken.
Just det, kort, långt, blink, inte blink, underifrån, överifrån.
Precis, så att, och även det signalerar massa saker på ett väldigt kraftfullt sätt. Och en annan grej som jag kom att tänka på från min psykologutbildning när jag läste om det här, det var alltså hur otroligt mycket vi bara tar in och processar omedvetet. Man pratar om the high road och the low road i hjärnan. Alltså det finns jättemycket information som vi tar in via synnerven då.
Mm.
Och som inte går genom liksom medvetna hjärnan.
Ja, det här pratar om blinda barn och norm.
Det var inte barn specifikt, utan det var bara blinda personer. Men man har det här fenomenet blind sight då. Det var det här fenomenet att man kan ha en hjärnskada i syncentrum, alltså som gör begripliga bilder av det som kommer in via synnerven.
Mm.
Så att man upplever att man inte ser något, men intryck går ändå in liksom via synnerven.
Men inte via tankehjärna och processhjärna.
Nej, precis. Mm. Och då kan man reagera på det man ser inom citationstecken utan att vara medveten om det. Så att man har gjort sådana experiment då med folk som har fått gå i så här sjukhuskorridor och som har helt omedvetet då rundat hinder som varit utlagda. De vet inte om att de gör det.
Nej men gud, så det går direkt från pupill, iris, notera något. Det går inte alls via en hjärna som kan planera och göra något smart av det, utan det går raka vägen ut i muskeln ungefär.
Ja men typ så.
Wow.
Eller folk som har liksom varit blinda men ändå blivit rädda när man hållit upp en orm framför dem för att det går in i synnerven och går till liksom hotcentra så att säga. Men inte till syncentra där man kan make sense av vad det är man ser.
Okej, vilket betyder att när du och jag har ögonkontakt så händer dels saker som jag processar.
Mm.
Jag bara, Björn har en liten brödsmula på ögonfransen och åt han fralla nyss eller han ser lite sur ut.
Mm.
Men samtidigt så plockar min hjärna upp en massa annat som jag inte ens... Så här, nej, han tycker jag är toppen för nu växte pupillen. Nej, nu blev han arg.
Ja,
nu är det lillipill.
Ja. Och samma med det som sker i vårt perifera seende.
Mm.
Alltså i utkanten av synfältet.
Mm.
Att det processas oftast inte på någon medveten nivå.
Nej, just det, där dansar en orm förbi och jag bara...
Precis, så att om man sitter på ett café till exempel och upplever att fan, det känns som någon stirrar på mig. Ja, men då kanske det är det.
Ah.
Alltså det är bara att man har liksom uppfattat det i... Alltså man får en sån här känsla. Och så tittar man upp och så är det någon som står och glor. Då har man... tagit in det via det perifera seendet. Sådär.
Gud, nu när du nämnde det som ett exempel, bara för att understryka hur, vilket kraftfullt ämne det vi pratar om idag. Just det där, säg att du är på ett café och att det är någon som stirrar på dig. Det är verkligen en grej. Alltså såhär, någon kan liksom, folk kan stå nära eller de kan liksom låta högt och såhär, jättemånga saker som liksom inte är lika påverkande.
Nej.
Som att någon sitter och du vet, och det behöver inte ens vara liksom ett hotfullt stirr, utan man bara märker att så här, det tittas.
Ja.
Och det är väldigt det påverkar mycket.
Ja.
You stare at him and he just stares right back. And that's when the attack comes, not from the front but from the side.
Du håller med mig om att det finns otroligt mycket information i en blick.
Ja, det gör jag.
Och nu ska du få en lista på hur påverkas vi och hur påverkar vi med ögonkontakt.
Mm.
Och där har jag läst en översiktsartikel av en Catherine Cullen, psykolog, och så har jag kikat på ett gäng olika studier också.
Mm. Här kommer en topplista på hur vi påverkar och påverkas av ögonkontakt.
Vår uppmärksamhet fångas av ögon som ser på oss. Alltså om vi upptäcker att vi... att någon tittar på oss, då kommer det att dra vår uppmärksamhet till tittaren på bekostnad av annat.
Mm.
Det här sker automatiskt. Det var en japansk studie där man testade att ha... försökspersonerna fick titta på ansikten som i olika grad tittade direkt och mindre direkt på personen som testades.
Mm.
Och då hände det saker också i det perifera seendet.
Ja, just, man var mer eller mindre uppmärksam på saker som hände runt omkring beroende på hur mycket man slukades av den andras titt.
Just det. Så att ju mer direkt en person tittade på försökspersonen, desto sämre blev man på att liksom upptäcka saker som pågick utanför. Är du med?
Ja, jag är helt,
i det perifera
seendet. Och jag ser framför mig filmscen tecknade, så där det är så här, där någon liksom, jag ska sno din plånbok. Och jag bara tittade jättemycket i ögonen och bara prati.
Exakt.
Och du blir liksom helt omedveten om att jag norpar den.
Precis. Så att tips till alla fixervärdar där ute.
Ja, jobba med, använd ögonkontakt.
Använd ögonkontakt, klicken. Det är en kanongrej. Liksom. Ja. Och det här har man sett på bebisar. Och vet du hur tidigt det börjar?
Nej, men alltså från fucking day one.
Doktor...
Eller inte fucking day, utan den dagen när bebisen går ut.
Från dag två har man sett det här då.
Dag två?
Ja, från dag två så kan bebisar så att säga skilja mellan en direkt och en icke-direkt blick. Så starkt kommunicerar blicken.
Oh, det här är ju min ömma punkt i det här avsnittet. Eftersom vi har haft några tusentals år där mammor och pappor med små bebisar har behövt titta åt annat håll för att det kommer en sabeltandad tiger eller de behöver karda ull.
Mm.
Sen kom telefonen och så hade man sin lilla bebis. Och tittade den lite i ögonen. Men så skulle man också bara kolla om Sofia Wood hade lagt upp någon god pasta på sin Instagram. Eller vad man var.
Gud, vilka goda pastor hon.
Ja, men det är goda pastor, det är det verkligen. Och då inser jag nu, eller jag har ju fan vetat hela tiden, att så här, undrar om bebisen märker att jag inte tittar på den längre, utan jag tittar på en pasta limone.
Mm.
Och det gör den. Den märker.
Ja.
Och vill jag ens veta hur det påverkar den?
Jag tror inte att du behöver oroa dig, men jag läste en studie som heter Eye Contact Detection in Humans from Birth, och de konstaterar där då att från födseln så föredrar bebisar att ansikten, där det blir en
ögonkontakt.
Ja. Och jag tänker mig det, att det kan väl vara en sån anknytningspryl, så att makes sense, men jag tyckte att det var intressant att det var så jäkla tidigt som man har mätt sån här hjärnaktivitet då, hos nyfödda och kan se att det spelar roll från början.
Får jag då tjata om mitt lilla örhänge, att sitter ni på en tunnelbana, en buss eller på ett torg eller på en strand eller vad det nu är, så är det ett litet barn där som tittar på er, titta tillbaka och le, gör det.
Ja.
Inte bara för att barnet ska gilla er, utan också för att säga till barnet att jag ser dig, du finns, du är viktig.
Ja.
Det är så himla fint och viktigt.
Japp. Blicken, när någon tittar på oss, det gör oss bättre på att kategorisera ansikten. När man ser ett ansikte så man kör ju en sån här snabb fördomsprofil, eller hur?
Ja.
Det där var en kvinna, det där var en man, på en medveten och en omedveten nivå.
Trött, pigg, snygg, ful, gammal, ung. Mm.
Just det. Och vi blir mycket snabbare på att göra den typen av bedömningar om det är någon som tittar på oss. Det här har man också testat då i sådana experiment där man har haft ansikten som i olika grad har haft en direkt blick på försökspersonen. Och med en direkt blick så processar hjärnan mycket snabbare vad det här är för typ.
Just det, nu är lite, det kan man ju förstå.
Ja.
Här är någon som liksom söker kontakt. Det gäller att snabbt som fan kategorisera den.
Alltså hos primater till exempel, andra liksom apdjur, så att titta på någon, där kan det vara liksom en sån här dominans eller liksom hot eller att det betyder så otroligt viktiga saker.
Ja.
Eller om man tittar i djurriket, det kan betyda att om någon är väldigt uppmärksam på dig så betyder det att de vill så här para sig med dig, äta dig.
Ja.
Alltså det finns otroligt mycket viktig info i faktumet att någon glor på dig. Så att det är helt rimligt att vi då är väldigt, väldigt uppmärksamma på vad det är för typ. Vi behöver snabbt kunna avgöra det. Och vi blir också duktigare på att kategorisera snabbt då när någon glor.
Gud, vad roligt. Nu, innan vi skulle spela in idag så kastade jag mig in på mitt favoritfik för att köpa en kaffe. När jag väl står där inne så sitter det en massa folk och så är det en tjej som är serinsnygg. Och att jag tänker på det är för att hon kollar upp precis när jag ska beställa mitt kaffe. Alltså hon är så här, är hon en av världens 10 toppmodeller kanske, I don't know. Men hon tittar liksom snabbt, så jag kollar tillbaka. Och jag skulle
det
kunna...
Var hon var en riktig toppmodell. Eller var hon bara snygg
men
som en?
Toppmodell, ja, hon var nog kanske bara snygg som en sån. Men det är inte ofta jag dansar in dem när jag fikar. Eller så har jag gått förbi 150 gånger, men just den här gången reagerade jag för att hon kollade på mig. Mm. Och nu, jag skulle liksom nu kunna, om det sen var så här, toppmodellar mördat person på torget, vi behöver någon som kan signalement rita, då hade jag skulle kunna återberätta hur långt var håret, en blå tröja med en liten vit rand här uppe, hur satt hon, jag hann liksom registrera ganska mycket bara på den korta tiden.
Mm.
Intressant.
Hon tittade på dig.
Hon tittade på mig när jag stod och skulle betala, varpå jag tittade på henne och upptäckte alla de här sakerna.
Ja. Mm. Så att ponera att hon inte hade tittat på dig, då hade du säkert inte...
Nej, men det, som jag sa, hon kan ha varit där 40 gånger innan utan att kolla på mig och jag kanske inte har reagerat på henne.
Ja.
Att det var liksom, det blir ett sätt att så här, att kolla på någon är liksom att säga så här, tända lampan på en själv.
Ja, och det här blir en perfekt segue in i nästa studie. Som heter något så snärtigt som Look at me, I'll remember you. The perception of self-relevant social cues enhances memory and right hippocampal activity. Alltså det är precis det, att någon som tittar på dig, den personens ansikte kommer du att minnas mycket bättre. Om den här supermodellen då inte hade tittat på dig så hade inte du alls haft samma, kunnat minnas hennes ansikte på samma sätt.
Just då, vill jag att någon ska titta på mig och minnas mig, då ska jag titta på den.
Ja.
Det är att skicka ut en liten propå. Titta hit.
Visst.
Öppna upp kanalen liksom.
Precis. En stark effekt där hade man. Och man testade lite olika grejer. Alltså blicken är olika direkt. Och ju mer direkt blick, desto bättre blev man på att identifiera det här ansiktet igen. Sen. Och man kunde se samma effekt om den här personen såg liksom arg ut. Det var också en sån här grej som... främjade möjligheten till senare identifiering.
Och vad är det? Det är för att vi är så benägna att tänka på risk.
Ja,
och att
exakt.
Någon är arg på mig, det sätter sig.
Ja, precis.
Ja.
Men det är egentligen en separat fråga då. Utan just det här att liksom, om det är någon som har tittat direkt på dig kommer du vara mycket bättre på att minnas i ansiktet.
Gud, spännande. När jag var liten och läste kanske så här, mammas damtidningar och sånt. Nej, var det ens det? Det kanske var typ att jag läste så här böcker från 50- och 60-talet, flicklitteratur. Där i alla fall fick man lära sig olika såna här regler som till exempel att man skulle borsta håret 100 gånger så det skulle bli glansigt och fint. Det är jättemånga gånger. Och även så här tulo mellan knäna eller vad det var, så att man ska sitta med benen fint ihop och inte som jag sitter nu i en skräddarställning. Och sen var raggtipset nummer ett. Titta i 4 sekunder på någon. Titta bort i 4 sekunder. Titta tillbaka i 4 sekunder. Det var det, liksom det raggigaste man kunde göra. Och här säger ju det har ett visst forskningsstöd.
Mm.
För tittar jag på dig i 4 sekunder så kommer du minnas mig, registrera mig, komma ihåg mig.
Mm.
Och sen kan jag kolla bort och det blir någon liten intermittent pryl, det blir lite spännande, varför tittar hon inte längre?
Mm.
Och sen kollar tillbaka så bara wow. Mm. Eller hur?
Ja. Det finns ju något i flörteria som är... Det känns ju väldigt tydligt för en när man har ett samspel av romantisk typ i utbytet av blickar.
Ja, verkligen.
Och
det krävs otroligt lite. Otroligt lite för att det ska kännas nästan bizarrt intensivt.
Ja.
Det är ju inte 4 sekunder än som behövs, utan det är bara din blick och min blick på varsin sida om en lokal blir liksom...
Yes, och vi kommer prata mer om det snart. Men jag tänker nu på... Det är ju kombinationen då av att mötas i ögonkontakt och att den andra personen slår bort blicken.
Ja.
Och jag funderar på, har vi något manligt kvinnligt där?
Ja, det, alltså den tid från vilken jag hämtade de här olika tipsen om att borsta håret och så vidare, det kanske inte är, det skriar inte samtycke, det skriar inte heller, liksom, det är inte de moderna könsidéerna som råder där. Och det tror jag definitivt att så här, att kvinna som tittar på någon och sen tittar bort, så finns det här så här, kom och ta mig, liksom, något så här. Medans jag skulle tro att om man läste Gentlemannens, liksom, så då ska det, han bara om någon tittar på dig,
han ska
då
hålla.
Fan glor du tillbaka tills det lilla livet ger sig.
Visst.
Look into my eyes, look into my eyes, the eyes, not around the eyes, don't look around the eyes, look into my eyes, you're under.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag, som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin. Vi minns bättre vad som sägs om den som pratar och tittar på oss.
Mm, det är klart det är så.
Eller hur?
Ja, det är klart det är så.
Det här kunde jag också känna igen från en lärarposition.
Ja,
att om jag är ute och föreläser och sånt där, att både du och jag är i sådana situationer där vi är i liksom lärarroll inom citationstecken. Mm-hmm. Och ibland så man fångar någons blick, säger någonting med eftertryck eller så, och man ser hur det liksom landar, eller hur den här personen bara tar in det.
Ja, det där kommer berättas vid middagsbordet, det där kommer det snackas
om. Att man kan liksom känna dem med ögonblicken på något vis. Och då finns det en klassisk studie från 1980 av en James P. Otteson med kollegor, och där kunde man se då att unga elever vars lärare, vad säger man, made eye contact,
alltså
ögonkontakt. Ja. De kunde bättre minnas vad läraren hade sagt då vid tillfället för ögonkontakt.
En del av de här sakerna som vi tar upp i den här podden, Björn, undrar jag, vet folk som jobbar med såna här saker om det? Alltså jag skulle tro att nyutexaminerade lärare på lärarskolan nu säkert vet att så här, titta på barn, fäkta i sirap när du står, alltså så här, att det finns lite sådana saker. Men jag menar, när jag gick i skolan, då hade jag ju lärare som satt vid katedern med glasögonen på näsan, stirrade rakt ner i boken och bara Chaucer did the poetry about... Och, det var ett falskt citat som jag naturligtvis inte kommer ihåg varför lärde mig av den här läraren, eftersom det var så ointressant.
Ja. Och jag tänker mig, det här är egentligen ingen hokus pokus, utan det är så här, när man fångar någons blick, så är ju det ett sätt att liksom påkalla eller säkerställa att man har dens uppmärksamhet.
Exakt, är du med mig?
Är du med mig? Ja. Så kan jag göra med ungarna. Så här, har du packat gympakläderna?
Titta på mig.
På mig. Mm. Har du packat gympakläderna? Ja.
Exakt. Man behöver inte ha läst forskningen bakom det, för att jag tror att många väldigt intuitivt agerar på det sättet. Ja, över till nästa grej.
En studie här som anknyter lite till det här som vi pratade om i början då, att en blick stör oss när vi vill koncentrera oss på annat.
Just det.
Om vi uppfattar att någon tittar på oss på något sätt, så vi pratade om att det tog, alltså att man blir sämre på att se saker i periferin när någon tittar direkt på oss. Men man blir också sämre på problemlösning.
Just det, för du tar bandbredden ifrån mig, stirre far.
Ja, minns du vad ett Stroop-test är för något?
Nej.
Vi har pratat om det i några poddar. Det är vanlig grej man kör i psykologiska experiment för att testa liksom hur man störs av olika saker. Så här, att det skrivs ord som är olika färger.
Mm.
Alltså grön, blå, röd, de orden.
Mm.
Och sen så kanske bokstäverna har
Det står röd med blåa bokstäver.
Exakt.
Mindfuck.
Yes, och sen så kan uppgiften då vara att man ska säga vilken färg som orden har, snarare än vad det står. Det är ett stort test.
Åh gud, jag gick upp i puls här.
Och då kunde man se att ögonkontakt försämrade resultatet i sådana här stroptest. Alltså om det var någon som stod i periferin och tittade på en, så blev man lite sämre på det där. Och det kan ha att göra med nästa punkt.
Ja, och vilken är det? Nästa punkt på vår lista över hur ögonkontakt påverkar oss.
Andras blick gör oss självmedvetna. Såklart.
Ja, det är ju det är.
Ja.
Jag ser dig.
Precis.
Uppmärksamheten är på dig.
Ja.
Oj, mig.
Yes.
Hjälp. Vad har jag på mig? Vad gör jag? Vad säger jag?
Och påverkar då, skapar fysiologisk respons, alltså att man får ett litet påslag, hjärtfrekvens går upp, sådana saker. Man andas annorlunda och börjar fundera på hur man uppfattas och hur man ser ut, och man blir väldigt medveten om sig själv på det sättet. Och det här kan vara problematiskt eller upplevas som besvärligt, till exempel om man är socialfobiker.
Mm.
Det värsta man vet är ju andras ögonglober, så att säga. Och man föreställer sig att andras ögonglober är riktade mot en på ett sätt som de inte riktigt är.
Spotlight-effekten.
Spotlight-effekten, ja, som vi har gjort ett helt avsnitt om. Det här att vi överskattar hur mycket andra uppmärksammar oss egentligen. Och det är ju extremt om man är socialfobisk.
Ja, men alla har väl lite till mans den känslan ibland att titta inte på mig. Jag vill bara smälta in i väggen. Jag vill inte att ni ska liksom uppmärksamma inte mig på något vis alls. Medan andra dagar så är det jättefrustrerande att sitta och prata i ett gäng med fyra personer där tre sitter med mobiltelefonen.
Ja.
Dagsform.
Och den positiva sidan av det myntet är då att andras ögonglober, andras blickar gör oss prosociala.
För då skärper vi till oss.
Vi skärper till oss. Vi tänker att vi liksom utvärderar socialt. Och det finns en del studier här som man ska vara lite, man ska tolka dem lite försiktigt. Men det finns studier som visar att till och med bara målade ögon kan ha den här effekten.
Ja, just det.
Jag vet att det fanns en studie som man sen inte har lyckats replikera.
Ja, vi gjorde ett helt avsnitt, jag och Björn, som heter Replikeringskrisen, om vissa sen monumentalt på, alltså studier som liksom var alltså groundbreaking och som sen inte har gått att göra om.
Ja, precis.
Så att de slutsatser man dragit av dem är kanske inte håller.
Nej, visst.
Och det här var en av dem.
Ja, det fanns en sån studie där man hade någon typ av ögonsymbol då, och så kollade man i vilken utsträckning folk, undrar om det var så här, du vet, man
Ta en kaka och lägg en peng i en burk.
Så skulle det då tydligen ha varit så, enligt den här första studien, att folk blev duktigare på det, att göra rätt, så att säga. Om det fanns en tavla med ett par stiliserade ögon på i lokalen. Och den tror jag att man inte lyckades replikera.
Nej.
Men sen så såg jag en annan studie nu som var också japansk, där man hade någon sån ögontavla när folk spelade ett spel. Det är ett sånt här spel som heter Dictatorship Game eller något i den stilen. Där man har en möjlighet att ge mycket eller lite pengar. Alltså man kan vara snål eller generös i spelet på olika sätt då. Och sen så fick deltagarna fylla i en enkät där de förklarade hur de hade resonerat. Och i det spelet så verkade närvaron av den här ögontavlan påverka hur mycket pengar folk delade med sig av till medspelare.
Så mer generös / prosocial om öga fanns och tittade på dig. Ja.
Precis, och det här är en lite nyare studie, 2011. Och i den här enkäten som spelarna fick fylla i så visade det sig att hur mycket lite man gav handlade i första hand om det rykte som man tänkte att man fick. Så att forskarnas hypotes är då att andras blick gör oss mer medvetna om vad andra ska tänka om oss. Alltså får oss att tänka mer på vårt rykte. Ungefär så.
Gud, spännande. Du tog upp en japansk studie nu.
Ja.
Och även en gång tidigare. Vilket föranleder följande fråga. Vi är väl väldigt kulturellt olika när det kommer till blick.
Ja.
Vår producent Klara berättade här att när hon bodde i Chile, va?
Ja.
Hon bodde i Chile, och att där var en sak som stressade henne så mycket, för att när man råkar få ögonkontakt med någon, kanske på en buss eller så, så brukar man ju, om någon tittar på en, en av oss slår bort blicken väldigt snabbt, och så upptäckte hon att om hon tittade på någon och fick ögonkontakt, då tittar aldrig de bort.
Ja.
Utan i Chile så blir det, då kan man sitta på den här bussen och bara gro. Mm. Och det är en väldigt liksom, spännande utmaning. Mm. Medan jag tänker, jag har aldrig varit i Japan. Men min fördom om japaner är att där är det liksom mycket mer buga, titta bort.
Ja, just det. Just det.
Artat.
Precis. Ja, absolut. Stora kulturella skillnader. Så är det ju helt klart. Mm.
All I can say, Brian, is you've been making really creepy eye contact with me all morning and I want it to stop right now.
Jag tänkte prata om långa ögonkast. Och då finns det någon sån likability-studie. Person A tittar på försökspersonen så att säga. Mm. I allt från 1 till 4 sekunder. Mm. Vad tror du gav bäst likability?
2.
Nej, det var faktiskt 4
var
sekunder. Alltså liksom max längden
det
i det experimentet.
Ja, det sa ju damtidningarna för länge sedan. Så var, who am I to say emot?
Folk fick rata sen, vad tyckte du om den personen, vad tyckte du om den personen. Och så. Där hade de här liksom långa ögonkasten, säger man inte.
En lång blick. Långvarig blick.
Det fanns en likability-faktor i det.
Får jag då citera dig, Björn? Igår föreläste du och jag på ett fantastiskt ställe. Och då sa du i förbifarten att ett bra lifehack kan vara att så fort du träffar en ny människa, behandla den som om du skulle tycka jättemycket om den.
Ja.
Som att det här redan var en person du verkligen, verkligen gillar.
Just det.
Och det överensstämmer med den här blickgrejen. Är det en person du verkligen gillar så kommer du att titta på den.
Ja.
Och gör du det initialt så känner den här personen sig gillad och gillar dig tillbaka.
Mm. Mm. Sen finns det andra studier på optimal längd, vad folk är som bekväma med.
Ja.
Och då verkar finnas någon sweet spot vid 3,2 sekunder.
Oj, oj, oj.
Mm. Mm-hmm. Och är det så att det är en person som man känner väl, litar på?
Mm. Det är lite kontextberoende det här kan man tänka. Ja.
Det är väldigt kontextberoende. Ja. Så kan det vara längre än så.
Ja.
Då kan man uppskatta längre ögonkontakt.
Nu när vi samtalar, du och jag, Björn, vi har ju stirrat varandra i ögonen under den här snart en inspelningstimme.
Ja.
Helt utan obekvämt. Mm. Men skulle vi däremot inte pratat, då går ju min smärtgräns vid goa 2. Men då blir det ju liksom att sitta där och... Är det här ett pratlöst titt?
Ett vardagligt samspel, ska jag säga ändå. Men det är också väldigt olika, som du säger, otroligt kontextberoende.
Ah.
Till exempel, så om man lyssnar... Alltså om jag sitter och lyssnar på dig, då kan jag titta på dig i en minut.
Ja, ja, ah. och det är inte ett dugg konstigt för mig.
Så att det beror på situationen, naturligtvis. Om man gillar personen, om man känner personen, sådana saker. Men 3,2 sekunder som någon slags...
Gud, vad bra. Det ska vara ut och praktisera genast.
Sweet spot då. En studie som jag tyckte var väldigt kul när det handlar om den här kontexten var att man får vara försiktig för att medför liksom intensiv ögonkontakt i situationer. Mm. Det finns något element av konfrontation. Om jag är lite arg på dig och har en väldigt intensiv ögonkontakt, då blir det helt plötsligt...
Ja, det är ilska och steroider.
Ja, det är ilska.
Det blir väldigt, väldigt potent ilska.
Det blir väldigt potent då om jag är väldigt liksom, intensiv, håller den väldigt länge. Men det kan också vara, om jag ska övertyga dig om något, en sån liksom mikro... Det är inte en aggression, men att då finns det någonting...
Det blir fetstilat liksom, det blir...
Precis, och det fanns en studie då som visade att när... Alltså skådisar i den här studien skulle övertyga försökspersoner om saker och ting.
Mm.
Så där visade sig att intensiv ögonkontakt faktiskt minskade förmågan att övertyga.
Att få med sig någon att sälja.
Alltså det blev för uppfattas förmodligen som för liksom konfrontativt.
Ja, det är lite som när man kommer in i en affär för att kika efter något trevligt plagg och någon bara, hej, vad vill du ha? Vad kan jag hjälpa dig med? Hur är det med det här? Den där var jättefin. Och man bara... Jag går.
Ja, men precis. Ja. Summa summarum, väldigt kontextberoende.
Ja. Ett tips till de som är föräldrar som jag läste som någon psykolog sa häromdagen. Om man, nu när skolan har börjat och man vill veta hur ens barn har haft det. Man har 1 miljard olika frågor. Och så liksom vill man titta jätteuppmärksamt och så säger man, hur var det, vilka har du lekt med? Och barnen bara, vill inte svara. Att ett bra tips kan vara att inte ha de här samtalen när man sitter liksom så här öga mot öga utan så här... Nu står vi och skalar varsin morot. Mm. Eller sitter bredvid varandra och bygger Lego.
Mm.
Och mer så här, ta bort det där liksom, ögonkontaktsmomentet. För att det kan bli så himla pressigt.
Ja.
Och bara så här, by the way, vi står och viker tvätt. Hur var det då? Ja. Och då kan det vara lättare att berätta om det något som...
Verkligen, och jag tänker på, jag menar, det har vi pratat om i tidigare avsnitt, när dagen då du och jag blev kompisar i någon jättelång
bilen.
Bakiskörning från Göteborg,
ja.
6 timmar. Och ja. Jag tycker att man har så ljuvliga samtal ofta i den kontexten, när man bara sitter och tittar på samma sak.
Man blir osjälvmedveten.
Man blir osjälvmedveten, och så att det finns ju något väldigt vilsamt i den där ögonkontakten också.
Ja.
För ögonkontakt är ju då väldigt kraftfullt, väldigt uppmanande, uppfordrande.
Och du självmedvetna som kommer med det. Ja.
Precis, så att jag tänkte att jag ska som avslutning bara citera Christine Cullen här som skrev den här översiktsartikeln. Ögonkontakt kan ha en minnesboostande, prosocial och stimulerande effekt så länge som den är önskad av personen som är mottagare. Om du försöker använda ögonkontakt till din fördel, var väldigt uppmärksam på cues från personen som du tittar på eller kommunicerar med. Tittar de tillbaka? Lyser de upp? Blir de mer pratsamma? Rätar de på ryggen eller slappnar de av när du tittar dem i ögonen? Alltså att man behöver vara uppmärksam på den typen av signaler. För att det här är ett kommunikationsverktyg på steroider.
Och med de orden tackar vi för idag. Tack Björn Hedensjö, psykologförfattare. Tack vår underbara producent Klara Wallin. Tack Peter Malmqvist, vår klippare. Och tack ni som lyssnar, och tack Beppo där vi spelar in detta avsnitt. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt av Dumma Människor, och på fredagar som vanligt med Fredagsfrågan. Tack och hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.